Det är ju magiskt bra. Men om det bara är för att vilseleda folk, då är det magiskt dåligt. Tjena Ludvig, då ska vi prata lite grann om svårigheter med att investera.
Ja, och dra upp Tesla. Du skrev en artikel om det och vi tänkte snacka lite kring om det. Och dels se på det här som ett socialt och psykologiskt fenomen. Och också se vad man kan dra för lärdomar från det här i andra delar av världen.
Precis, så vi kommer utgå från det här Tesla-caset för att prata mer generellt om hur man kan se upp för vissa faror när man investerar i aktier.
Mm, vad ska vi börja med då?
Kanske ska lägga till att du som lyssnar på det här, du kanske inte vet vad du satte på för någonting. Men det här är, vad är det för någonting? Det är 25 minuter.
Ja, 25 minuter med Mikael Syding och Ludvig Sundström.
Ja, och det är jag som är Mikael Syding. Jo, vi kan börja så här. Tesla är ett bolag som tillverkar bilar. Specifikt bilar som drivs av batteri och en elektrisk motor. Det här har Tesla gjort, de var, kan vi säga först, de gjorde en riktigt bra lyxbil som fick folk att vara helt blown away. Accelerationen är fantastisk, bilen var visserligen dyr, men man fick en väldigt skön kvalitetskänsla, lite som en ny iPhone.
De gjorde den också väldigt trendig. Det har ju, en del har ju snackat om att de var rätt i tiden med att liksom kapitalisera på det här med att det var trendigt med miljö och de fick många kändisar att göra det. Och så när folk såg att kändisarna hade det, då ville de också ha det.
Ja, så de har verkligen lyckats bygga en aura kring det här. Och det påminner väldigt mycket om iPhone och Apple. Och jag förstår att de som investerar i bolaget också tänker lite åt det hållet. Det är ett geni som leder bolaget. Bolaget är väldigt annorlunda och man räddar världen. Och produkten är, ja, den är till och med lite svår att få tag på. För de hinner inte riktigt tillverka så många som folk vill ha.
Ja, det är många saker som är väldigt, vad ska man säga, eleganta.
Mm. Men priset för det här är, när vi pratar om det idag, så är kursen ungefär 350-360 kronor och värdet på Tesla inklusive skulderna är lite drygt 70 miljarder dollar. Så man får ju inte det här gratis. Företaget har ju aldrig gjort vinst. Jag tror att de kanske redovisade vinst ett kvartal någon gång för länge sedan. Elon Musk, han säger hela tiden att nästa kvartal eller nästa år, då kommer vi redovisa vinst. Men sen gör han aldrig det utan har någon ny bortförklaring nästa gång. Det är ett varningstecken i sig, tycker jag, att man aldrig kan lita på det vad vdn säger.
Mm. Och hur många år i rad är det här nu? Hur många år är det sedan det startade?
Jag tror att de noterades 2008-2009, så det är knappt 10 år.
Mm. Okay, men det är ganska länge ändå. Och det är också i takt med det här med att vi börjar få mer spridning via internet och social media. Och de har varit väldigt bra på det.
Ja, det är ett väldigt skickligt varumärkesbyggande. Både själva bolaget och Elon Musk som person. Och det ska man, det ska faktiskt vara ett positivt värde på det. Alltså visst, å ena sidan, lite varning. Men å andra sidan, om du är duktig på att bygga varumärke, det leder också till mer försäljning och kanske också högre priser och marginaler på produkterna.
Mm, kolla på Apple till exempel. Det är ju ett jättebra exempel. Men jag tycker en sak som är intressant är så här, om du jämför det här, om vi tar det exemplet som du gav med att han hela tiden skjutit upp det där, med att nästa produkt kommer att ge oss allt vad vi förlorat. Det sorters tänkande. Alltså det tänkandet kan ju funka till exempel på, ja, ta Amazon eller Alibaba, så här internetföretag. Amazon, det har varit samma argument mot Amazon så där hur mycket som helst. Och nu är Amazon riktigt bra och deras värdering är helt sinnessjuk också. Och Jeff Bezos blev världens rikaste man på papper helt överlägset nu för ett halvår sedan ungefär. Så där är ett exempel där det tänket har funkat. Där har du haft enorma nätverkseffekter och vem vet vad som kommer hända, men det finns goda argument för att det kommer fortsätta.
I den typen av verksamhet så finns det ju, just som du säger, nätverkseffekter och skalfördelar. När du når en viss storlek och en viss täthet i din distributionskedja, då kan du också hålla lägre priser. Då bygger du successivt upp en starkare och starkare konkurrensfördel ju större du blir. Men det är inte alls nödvändigtvis så i bilindustrin.
Nej, om vi tar det som en till grej här. Amazon, Alibaba och eBay och de där företagen. De var allihopa snabba, så de hade så kallad first mover advantage. Sen där funkade det och det var viktigt. Och det är också viktigt inom till exempel social media som typ Facebook. Anledningen till att Facebook ligger så bra till och har blivit så etablerade är för att de var otroligt snabba. De hade en enorm first mover advantage. Alltså nu, de var inte den första sociala nätverkssidan, men de hade en enorm first mover advantage i att skapa sin kundbas.
Tesla gav sig in i elbilsbranschen. Och för att bygga den här marknaden så är de tvungna att ta fram batterier som fungerar för just en bil, den storleken och den räckvidden. Du behöver ta fram en elmotor och styrsystem och allting runt det. Designer av lite andra saker, inklusive deras försök till autopilot. Och då lägger de en massa pengar på att vara just först här. Och det här gör de fram tills dess att marknaden existerar och börjar bli relevant även för andra bilföretag. Så Tesla har byggt upp en väldigt stor skuld i sin balansräkning. De har också tecknat långsiktiga kontrakt, till exempel på batterier, för att kunna få lite lägre priser i starten, men i gengäld så har de ett stort åtagande lite längre fram i tiden. Problemet med det här är att det har kostat väldigt mycket pengar att bygga upp den här branschen och bygga efterfrågan. Och precis när Tesla är på banan med det här, ja, då kommer istället 10 andra stora erfarna biltillverkare och utnyttjar att kunderna har lärt sig att elbilar är bra.
Så det där är väl ett exempel på hur det skiljer sig ganska mycket med first mover advantage inom olika industrier. Om du ska tillverka någonting så dyrt och komplext som en bil, då är det kanske bättre att kopiera.
Ja, och särskilt när det här handlar om att först lära upp kunderna att ni vill faktiskt ha elbilar. De är inte tråkiga och töntiga, tvärtom. Det är enorm acceleration och väldigt lätt att slippa växla. Det är en väldigt skön upplevelse att köra en elbil. Men i slutändan så handlar det om att tillverka kostnadseffektivt i stora volymer och sen få ut det här till kund. Och det här är någonting som bilbranschen har lärt sig under 50-100 år. Man har hittat best practices i tillverkning och automatisering av själva tillverkningskedjan. Och det här är någonting som Tesla försöker uppfinna från grunden. Och det är väldigt, väldigt svårt.
Ja, men så det är rätt komplext. Och en sån där grej från, du skrev den här artikeln som var väldigt bra. Och det jag tyckte var intressant med den här artikeln var att det var mest att se vad du hade kollat på där. Och hur du formulerade ditt tänkande och de grejerna du kollade på helt enkelt. Och en grej som jag gillade där, det var att du fokuserade på att det kanske inte är så bra att ha typ 5 företag samtidigt.
Nej, för mig är det självklart att det är väldigt krävande att vara vd för ett stort börsnoterat företag. Du ska prata med press, du ska hantera personalen, det är massa höga chefer som du ska delegera till och hålla kontroll på, både anställa och avskeda. Och det är mer än ett heltidsjobb i normala fall att vara vd för ett stort börsnoterat företag. Det är ofta mer än ett heltidsjobb att vara vd för vilket företag som helst. Men är du vd för flera börsnoterade företag, tillstöter det minsta problem någonstans, ja, då måste du plötsligt hitta flera hundra timmar i veckan för att kunna hantera det här.
Sen är det också det där med att vara utvilad och sova tillräckligt.
Mm. Jag tycker att en vds viktigaste uppgift, förutom att kommunicera och leda och inspirera, det är att vara kunnig och utvilad och redo för den dagen krig kommer.
Mm. Men så det finns ju liksom då två sätt att se på saken. Det ena är att här har vi en jäkligt häftig supermänniska som han är cut from a different cloth, eller man ska säga. Han är unik och speciell och han har en talang som ingen annan har någonting att röra vid. Jäkligt häftig. Och sen å andra sidan, mänskliga gränsen för sömn går någonstans vid typ så här 4-5 timmar. Och han är väl kanske en sån person som klarar sig på väldigt lite sömn. Men det är ju samtidigt inte bra att göra det.
Nej, det är ytterst få, det har vi pratat om tidigare, som egentligen klarar sig på under 7 timmar med bibehållen kapacitet. Genomsnittet är 8 timmar och det är någonting som man behöver för att fungera på högsta nivå. Går man ner på 6 timmar så försvinner väldigt snabbt en stor kapacitet. Och det här är bevisat vetenskapligt, och det är också så att det är bevisat att man inte själv är medveten om hur mycket kapacitet som försvinner.
Ja, men jag tycker också det är intressant här med det, ja visst, han är otroligt bra och sådär. Och det är otroligt att han ens kan göra vad han gör. Men det är oftast enklare att fokusera på en sak. Om vi återgår till det exemplet som Apple, typ Steve Jobs, han hade inte 5 olika företag. Han fokuserade på en sak.
Ja, jag tycker att vi har verkligen pratat tidigare om vikten av fokus för att uppnå bra resultat. Och just Teslas fall, även om det inte är unikt, så är Musk, han är stretchad både i termer av att han har flera olika företag han har hand om. Dessutom så är Tesla självt har ju köpt det här Solar City som sysslar med solcellspaneler. Och ja, det finns många historier bakom det som är oroväckande i sig, men inte minst just det här att ännu mer stretcha Elon Musks fokus.
Vad säger de i nyheterna när han får frågan om det här?
Han får alltid fram att det finns stora synergieffekter. Till exempel när det gäller just Solar City var att de skulle ha solcellspaneler på taken på bilarna så att man inte ens behövde tanka.
Mm. Ja, men
det låter jättehäftigt, men räknar du på det så är det helt omöjligt att få ihop.
Okej, ja. Det är en av de mest tilltalande grejerna tycker jag med Elon Musk och Tesla. Hela synergitänket han har där. Sen får man väl se hur det går, men det tycker jag, till exempel när jag läste hans bok. Det var typ sista 100 sidorna, då snackar de väldigt mycket om det här. Så här, de fantastiska synergierna som ska hända mellan alla de här grejerna. Allt ifrån att tillverka sina egna batterier till att ha massa sådana här Tesla-stationer där du kan köra bilarna som ett helt självförsörjande ekosystem för energi. Det är en väldigt häftig bild de målar upp.
Mm, men visst, solceller och så har den här Powerwall som är ett jättestort batteripack som du kan ha hemma som gör att du lagrar solcellsenergi under dagen och så kan använda den under natten. Och så det här supercharger-nätverket som dessutom var gratis för de första bilköparna. Så det låter jättebra, men sen när man tittar lite närmare på det så visar det sig att nej, men han var bara först och han har skapat till exempel det här supercharger-nätverket med sämre effekt än vad efterlöparna kommer med. Så det är liksom redan gammal teknik. Och det här med att bygga egna batterier, det visar sig att det är ju inte egna batterier, utan han köper celler från Panasonic och sen surrar han ihop de här till lite större batteripack. Men de här cellerna som han köper och som han också har förhandsåtaganden på för väldigt många miljarder dollar, det är obsoleta celler, alltså lite gammal teknik. Medan andra biltillverkare, de är fria att köpa ny teknik från Panasonic eller från någon annan av de 5 ledande batteritillverkarna.
För de har inte de här långa kontrakten alltid.
Nej, precis. Och där har du verkligen ett sånt där first mover disadvantage. Mm. Att han tecknade det där kontraktet för att kunna få ner priserna i starten. Men eftersom han inte lyckades få upp volymen på bilarna så mycket som han hoppades, då ligger han kvar med det här kontraktet tills han har jobbat igenom det. Och det är långt fram.
Om han ska få in alla de där synergieffekterna och om vi återgår till det som du sa med att det hela tiden är en ny produkt som ska skapa allting. Hur lång tid kommer det ta innan den produkten skapas och hela de här synergierna kommer ihop? Och i så fall, hur mycket ligger det på att de fortsätter ha ett bra aktiepris för att det ska funka? För att de ska kunna överleva den väntetiden liksom?
Ja, för just att ta in pengar, det är en av de sakerna som Tesla har varit allra bäst på. De säljer obligationer och de säljer aktier. Och det här ska då göras på så höga priser som möjligt. Det har funkat hittills. Och just nu är Tesla i behov av väldigt mycket kapital. De har redan 10 miljarder dollar i skuld och förlorar ungefär 1 miljard dollar i kvartalet. Och de är nere på en väldigt liten kassa. Så egentligen så behövs det 3 miljarder dollar inom väldigt snar framtid. Som tur är så är kursen nära highs. Så här borde man göra en emission. Frågan är bara hur det blir när Elon Musk precis de senaste veckorna flera gånger har varit ute och sagt att vi behöver inga pengar. Vi kommer inte göra någon emission.
Okej. Det var en till sak som jag tänkte så här. Du har skrivit en bloggartikel för länge sedan, men det är typ den bästa du skrivit, som hette Taking the Market Temperature. Och då nämnde du en massa olika grejer att kolla på. Och då var det några saker, till exempel kolla psykologisk temperatur. Och om man kollar det här, psykologiska temperaturen, eller så här varningstecken på olika saker man kan se, symptom. Till exempel hur beter sig vdn, hur beter sig anställd. Vad säger folk som har att göra med företaget, som till exempel köpare och säljare där? Så utomstående då, men som ändå förstår liksom, och inte har något incitament till att säga någonting annat. Om man kollar på sådana saker, vad kommer man att tänka på då?
Ja, det finns många saker här. En är till exempel att det pågår en exodus som får Moses att se liten ut från företaget. Det är så dussintals, jag tror det är 50-60 viktiga högre chefer till exempel som har lämnat företaget senaste halvåret. Det är en extremt negativ signal. Ser du det här i något företag så ska du verkligen se upp. Då måste du hitta riktigt bra argument för att du vill vara kvar.
Okej, 50-60 chefer. Hur många finns totalt?
Alltså det är 40 000 anställda på Tesla. Jag skulle kunna tänka mig att de har en ganska normal organisationsstruktur. Men det finns säkert 100 som är riktigt viktiga chefer. Så det här är en extrem churn av viktig personal. Okay. Och som då, de lämnar alltså värdefulla optioner bakom sig. Hellre än sitter kvar och är ansvariga för elektronik eller försäljning eller försäkring eller vad det nu kan vara. För det skulle kunna vara att man får personligt ansvar för om autopiloterna fortsätter att döda folk.
Okej, de lämnar alltså sina optioner som oftast är den starkaste dragningskraften till att ta ett sånt jobb i ett startup till exempel.
Ja, och jag menar, de kanske bara hade behövt stanna 2 år till för att få dem utbetalda. Det är inte så lång tid kvar för att tjäna riktigt mycket pengar. Men det är tydligen inte värt det, tycker de.
Finns det några uttalanden? Har de sagt någonting?
Elon Musk själv säger då att någonting i stil med det här är dåliga personer eller vi håller på att rensar i företaget, vi vill ha en plattare organisation. Så trots att det är att de slutar själva så gör han efterhandskonstruktioner och får det till att vi har gjort oss av med de här, vi har sett till att de har förstått att vi inte vill ha kvar dem, de underpresterar.
Mm. Sen jag åkte till Turkiet nyligen och då när jag satt på Arlanda Express, då har de den här tvn som visar en massa nyheter. Och jag kollar inte så mycket på nyheterna annars, men då såg jag lite där, till exempel Trump och något till i det. Och så bland annat så här, ett varningsmeddelande att Tesla sparkar 10% av sin personal.
Musk har lovat en produktionsökning gång på gång. Så här många Model 3 till exempel ska vi tillverka i veckan. De lovade till exempel att vara uppe på en takt på 5 000 i veckan i slutet på 2017. Sen har det här målet skjutits framåt hela tiden. Senast uppnådda siffror, det var mindre än 10 000 för hela första kvartalet 2018. Vad säger det om veckotakten? Det är väl genom 13, så det är 7-800 i veckan, inte 5 000. Så pass mycket missar de målet med. Men det är mycket möjligt att de nu är uppe på en takt på kanske 3000 i veckan. Men målet har ju hela tiden varit 5000 i veckan. Att lova en produktionstakt hela tiden som man aldrig når fram till, det är klart att det är ett varningstecken. Vad är problemet om du inte lyckas tillverka på det här sättet? Och sen, mitt i den här produktionsrampen, så säger han men det här att vi skulle ha 100% automatiserade linjer, det funkade inte, så vi måste anställa massa folk istället. Vi slänger massa folk på det och så kör vi 3 skift istället för 1 eller 2 skift. Då kommer vi kunna tillverka riktigt mycket bilar. Och så kom han fram till att det skulle vara 6000 i veckan, att det motsvarade det när man liksom körde 3 skift.
Okej, så det är ganska mycket förändringar.
Ja, och inte långt efter det så kommer plötsligt att han då säger upp 10%, eller 9%. Behövde ni inte massa folk alldeles nyss för att rampa produktionen? Så den här typen av motstridiga signaler och att hela tiden säga nej, titta inte där, titta här, lite som en magiker, det är varningstecken.
Ja, och sen om man återgår till det där med att ha så många grejer, alltså du har ett företag som är väldigt beroende av sin vd, så det är ju en risk man får ta i så fall, men om man tror sig förstå sig på det bra. Men det är ju ändå en väldigt stor risk. Det är ju lättare att ha ett företag som är liksom så enkelt så att det spelar ingen roll vem vdn är, för du har en fungerande affärsmodell.
Mm. Man ska verkligen vara försiktig med företag där dels vdn säger att han jobbar dygnet runt och att han sover på fabriksgolvet. Man ska också vara försiktig med företag som är seriella förvärvare. Till exempel det här köpet av SolarCity. Det luktar lite grann att man försöker dölja andra problem genom att köpa ett företag, för då kan man alltid trixa lite grann med bokföringen så det ser ut som att företaget växer och vi skulle vara lönsamma om det inte vore för det här och det här bokföringsgrejen. Så förutom att vdn kan vara overstretched och inte ha ork över att verkligen fatta riktiga beslut, så kan det också användas just för att lura investerare.
Trots allt det här så har priset gått upp. Hur sjutton förklarar man det?
Jag tror det är kulten runt Elon Musk. Han är ett geni och kursen har ju gått upp. Det blir lätt självförstärkande. Det blir att man vågar inte ifrågasätta riktigt. Hur kan man argumentera emot att en kurs går upp? Den måste ju ha gått upp för att det är någonting väldigt bra i det här. Och inte skulle väl Elon Musk kunna ljuga? Det verkar högst orimligt. Det skulle ju någon ha märkt i sådana fall. Och nu är det så här, det är massor med folk som har märkt att informationsgivningen är helt felaktig. Och det var många som märkte det i andra sammanhang också. Du kanske kommer ihåg Bernie Madoff och hans berömda pyramidspel. En investerare som bara låtsades ha en viss avkastning. Och det funkade ju i 30-40 år. Vi har det här nyligen kända exemplet med Theranos, där en vd klädde sig i likadana svarta polotröjor som Steve Jobs. Och hon har till och med varit på första omslaget på någon tidning där det stod The Next Steve Jobs. Och hela Theranos, som var värt många miljarder dollar, det visade sig vara en total bluff som har värt noll. Sådana här saker kan, de blir liksom självspelande under en viss period. För att om man alltid bara kan säga stock price bro eller genius bro som förklaringar till varför det går upp, och den som har massa data och statistik och bilder och videor och annat som visar varför det är en fraud. Det är svårt att komma vidare, för den som är bull säger bara, du är bara negativ, du och dina siffror och statistik. Han är ju ett geni.
Ja, de vill liksom inte hålla diskussionen på ett spår.
Nej, det blir aldrig en ärlig diskussion, utan det blir såna svepande argument och som egentligen alltid slutar med, ja men kursen är ju upp.
Det är ju väldigt liknande i politik också.
Jag tänkte ta upp en sak till här som är lite så magikertrick. Varje gång som han anklagas för att han aldrig gör någon vinst, då säger han själv alltid, jo, men vi har en ny produkt på gång som kommer om 2 år. Och den kommer ge enorma vinster.
Ja, det verkar ju funka som argument.
Ja, men och sen fortsätter han så här. Men nästa produkt är ännu större och vinsterna för den kommer mycket mer än väl ta igen alla förluster vi gjort på alla andra produkter hittills. Och så ännu lite längre fram, och då kommer nästa produkt. Så att han hittar på till exempel den här Model 3 som man håller på med nu och kämpar. Det var ju den massmarknadsprodukten som verkligen skulle leda till vinster. Och den har ju lett till större förluster än någonsin. Och då börjar han istället prata om att han har en roadster och någon slags lastbil på gång som verkligen ska ge vinster.
Ja, men jag är inte lika insatt i det här som dig. Men det som jag tycker är intressant här, och jag är heller inte involverad i det här, men alltså jag har inga pengar i det. Men det som jag tycker är intressant är dels hur du kan få upp aktiepriserna på historier så här under en lång konsekvent tid, och hur länge det kommer fortsätta trots de här fundamentala sakerna som förlusten och anställda som går allt och där. Och sen den andra saken som är intressant är om du jämför det här mot andra företag som också är antingen stora industriföretag eller teknikföretag. Hur många har gjort någonting liknande framgångsrikt? Om du skulle göra upp någon litet case där och säga, okej, här har du 10 exempel. Hur många av de här har gjort det här framgångsrikt tidigare?
Det är ytterst få som lyckas göra större och större förluster i 10 år som publikt företag och sen lyckas vända runt det här till stora vinster.
Det här är ju motsatsen till en affärsmodell liksom.
Ja, precis. Det är bara hype and hope om framtiden. Och ska man nu ta just det här exemplet med Apple, de har ju gjort vinster i princip hela tiden och större vinster. Det är ett av världens mest vinstrikaste företag någonsin. Så den jämförelsen haltar åtminstone.
Microsoft också. Ja. Det kanske inte är det bästa jämförelsen, men det fortfarande, för de hade ju nätverkseffekter.
Jag vet inte riktigt vad man kan hitta för. Alltså Amazon är väl ett ganska bra exempel, för de har gjort nollvinster kan vi säga under en väldigt lång period och ligger väl fortfarande väldigt nära nollan, eller i alla fall väldigt låga marginaler. Det är 1-2% istället för de kanske 10% som man skulle behöva för att motivera marknadsvärdet. Men där finns åtminstone vinster. Alltså Amazon har finansierat sin egen tillväxt själva hela vägen.
Ja, jag tror ju på Amazon.
Ja, men så länge de kan klara sin egen tillväxt själva, vilket ju inte Tesla kan. Tesla måste ha in nya pengar hela tiden. Mm. Så det är en jättestor skillnad. Då förr eller senare så är det någon som säger, okej, men vad får vi för de här pengarna egentligen? Vi får ju bara mer och mer förluster.
Ja, men aktiepriset är väldigt viktigt för att de ska kunna fortsätta, eller hur?
Så, och där tycker jag faktiskt är en... Jag menar, absolut, vissa biotech- och läkemedelsföretag och sådär, vissa teknikföretag, de måste gå med förluster i början. Det är det aktiemarknaden är till för. Men det är ett varningstecken när det aldrig kommer några tecken eller bevis på att det går att göra vinst. Och förresten, på tal om tech och snabb tillväxt och sådär. En sak som man lärde sig under IT-bubblan där, 99 framförallt, det var att det blev väldigt populärt att använda massa speciell vokabulär, förkortningar och saker som var just gjorda för att man skulle känna sig lite osäker på om man hängde med eller inte. Och då hellre så ville man föreställa sig att man förstod vad man pratade om och därför sa att ja, det där verkar riktigt bra.
Det där är också ett sånt där bra exempel på varningstecken att ta temperaturen.
Ja, och här just i Teslas fall så pratar de om supercharger och gigafactory. Det är klart att det låter roligt. Och sen plötsligt så börjar han sälja eldkastare också.
Ja, just det. Det var Boring Company.
Ja, den också. Alltså, jag tycker det är roligt. Jag gillar humorn. Alltså, det är fantastiskt. Om han bara hade gjort vinst också så hade det varit väl avvägt. Men nu så framstår det bara som dimridåer. Eller för den skull, alltså det är fantastiskt häftigt att kunna vara en person som startar ett raketföretag och ett bilföretag och skickar upp en roadster i bana runt Mars.
Ja.
Det är ju magiskt bra, men om det bara är för att vilseleda folk, då är det magiskt dåligt.
Eller den här Hyperloopen förut.
Ja, men de håller fortfarande på med den.
Mm.
Och den hänger ihop med Boring Company. Det är liksom återigen det här liksom att men det är ju fantastiska synergier. Han har företaget som ska borra ett hål och där ska du sen kunna skicka folk fram och tillbaka i 3 gånger ljudets hastighet för $1 per resa. Och det är ju liksom sådana här fantasier i kostnader och vinster som aldrig någonsin hänger ihop, men som bygger på något sätt på någon teknologi som ska komma om 20 år.
Mm. Nej, men det kanske det mest intressanta är att han går så fint på den här gränsen mellan vad som faktiskt kanske kan gå jämfört med vad som är helt omöjligt. Det är tillräckligt för att du ska... Om du inte är någon superexpert på teknologin om just den där grejen så är det nog ganska svårt för dig att säga det går inte eller det går. Utan det är mer så här, ja, men han kan kanske göra det för han är Elon Musk.
Man måste i alla fall spendera riktig tid och räkna på det. Och om jag då skulle komma fram till att hans boring snigel, den måste röra sig 15 centimeter i timmen för att det ska funka. Och än så länge är det bara 1 centimeter i timmen. Nu är det här siffror som jag bara tar rätt ur luften. Då kan han alltid hävda, ja, men vi håller på att jobba på att få upp den där hastigheten en faktor 10. Och jag kan inte bedöma om det går att få upp hastigheten en faktor 10. För det är många, många tekniker går ju att öka en faktor 10.
Men jag tycker vi har dragit upp ganska mycket olika så här intressanta grejer man kan kolla på allmänhet på olika företag. Men också hur det hör ihop med social media. Och hur viktigt social media verkar vara nu för tiden för att driva upp aktiepriser och sånt där. Är det något mer som...
Att vara först är inte alltid en fördel. Det kan faktiskt vara en nackdel för att det kostar att ligga först i Vasaloppet i motvind.
Som sista saker om Tesla, då tycker jag att det ska bli väldigt kul att se hur det går för dem framöver och se om aktiepriset fortsätter gå upp och om kanske 2 år blir ett jätteframgångsrikt företag. Det blir kul att se.
Ja, verkligen. Oavsett om det här blir en succé eller en total krasch så är det industrihistoria vi ser hända framför oss.
Så jag tänkte om vdn av Atlas Copco skulle bli lika populär.
Ja, men kanske alltså Ola Rolén på Hexagon. Men Hexagon gör ju vinster. Det här är ju en bra vd, men som också utnyttjar sin plattform för att få upp uppmärksamhet för företaget. Då var det allt för idag. Du har lyssnat på 25 minuter med Syding och Sundström. Och kom ihåg att vi ger aldrig några aktierekommendationer. Så om det är någonting du tror i det här avsnittet skulle vara en rekommendation så har du hört fel. Vi tar inte ansvar för några förluster utan alla investeringar kan gå upp eller ner i värde.
Okej. Ja, tack och hej.
Tack.